Logistikpodden.
Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Logistikpodden. Idag träffar vi Lena Dyverman som är en känd profil i branschen och har varit aktiv i många år. Och som vanligt finns det länkar och annan information på logistikpodden.se. Välkommen hit Lena.
Tack så mycket.
Vem är du?
Vem är jag? Jag är 49 år gammal, fyller 50 nästa år och är gift, har två barn, en katt, bor i Västra Frölunda utanför Göteborg. Och jag skulle nog säga att jag är en entreprenör och har varit inom logistikområdet i alla år och är det fortfarande skulle jag nog vilja säga. Har varit anställd på lite diverse företag men också drivit egna företag. Hade bland annat 4P eller Fraktmäklarna för några år sedan. Eller ja, rättare sagt jag sålde det 2005 men drev det ganska många år. Och nu jobbar jag som konsult, har ett bolag som heter My Adventure. Och håller på att utveckla en produkt också.
Det är väldigt spännande. Du håller på och du sa det när vi hämtade kaffe precis. Du skulle försöka lämna branschen denna gången, om det gick.
Jag har försökt många gånger.
Du har försökt många gånger.
Ja.
Vi kan börja, du nämnde 4PL och Fraktmäklaren och 4PL. Det var första gången jag hörde ditt namn. Då vann du en utmärkelse.
Ja, precis.
När var det?
Det var 98.
1998.
Var det faktiskt. Ja. Så det var som årets kvinnliga företagare i Västsverige.
Just det.
Fick jag det. Och då hade jag drivit företaget i 4 år. Startade 94. Och fick det här 98 då. Och det var ju först då egentligen det tog riktig fart faktiskt.
Var det din start i logistikbranschen?
Nej, jag började jobba. Jag hade mitt första jobb 80, ska vi se när kan det ha varit 88 tror jag. På Scandinavian Garment Service. Var mitt första jobb som speditör. Och det var ju då jag kom på att det här med logistik verkar kul. Mm. Och då började jag plugga på Chalmers och Handels. Då hade de en utbildning som hette TT-linjen.
Just det.
Som gick i 4 år. Mm. Halvtid då, så jag jobbade under tiden. Och sen under den här tiden så började jag också jobba på Seldén Mast som logistikansvarig där på Seldén med master till segelbåtar. Och avslutade då med min C-uppsats då 92 tror jag det var. Och startade då och gjorde egentligen ett uppdrag för Sportex, var det. Sportex cyklar och hjälpte dem med att handla upp transportavtal och lager och så vidare. Då.
Och det var då affärsidén för Fraktmäklarna?
Ja, just det.
Började, precis. Eller var Fraktmäklarna originalnamnet?
Ja, det var originalnamnet.
Sen bytte 94PL.
Ja, precis. Ja,
Vad var affärsidén där?
Det var ju egentligen att hjälpa företag att få ordning på sina transporter. Mm. Dels kostnadsmässigt men också kvalitetsmässigt. För jag upptäckte där ett behov av att man vet väldigt lite, alltså transporter har ju alltid varit något nödvändigt ont och man vet för lite, eller visste då i alla fall för lite om vad man kunde göra, att man kunde förhandla på ett speciellt sätt eller lägga avtalen på ett sätt som passar ens eget gods och så vidare. Då. Så att, det var det som var affärsidén egentligen, att hjälpa industriföretag med att sänka sina kostnader och få en bättre kvalitet.
Var det transportsäljarens marknad då?
Hur menar du då? Att
du nämnde att företag hade problem att hitta, att upphandla transporter på rätt sätt.
Ja.
Att makten låg hos speditörerna. Eller hur
ja, det skulle man väl kanske kunna säga faktiskt. Ja, då skulle jag nog vilja säga det. Det är det väl kanske fortfarande.
Det är fortfarande så? Eller har det skiftat något?
Nej, jag vet inte. Jag tror fortfarande väl att det är så att det är krångligt fortfarande. Men det finns ju mycket system idag som inte fanns då på den tiden. Så nu finns det ju jättefina upphandlingssystem och bokningssystem och integrationer hit och dit. Och sådär. Det fanns ju inte då.
Nej, 94. Utvecklingen är ju naturligtvis något som
enormt. Fast ändå så har ju bolagen samma problem idag med att få betala rätt pris egentligen. Jag menar, och e-handelsföretagen idag, det är ju jätteviktigt med gratis transporter och sådär.
De har liksom, gratis för kunden, ja.
Gratis för kunden, ja, precis.
Inte för e-handelsföretaget.
Nej, men just att man faktiskt har koll på det där. Men jag vill poängtera det också att det är ju absolut inte bara kostnadssidan, men den är ju en viktig bit. Men gör man allting rätt och man kan samarbeta på ett bättre sätt, då får man ju liksom till det här, både med kostnader och med kvalitet och allt det här. Så att, jag tror samma frågeställning finns kvar idag, 20 år senare.
Det är ju lite intressant i sig, men för det, ni bytte ju namn till 4PL och strax innan där, jag hade ju börjat som logistikforskare då 96. Strax innan där så började man höra om fjärdepartslogistik som ett begrepp. Vi hade aldrig hört talas om det innan. Och att det var då en tredjepartslogistiker är någon assetföretag som tar hand om andras flöden. Så en fjärdepartslogistiker är någon som hjälper andra företag att hitta rätt upplägg.
Ja, precis. Det finns ju lite olika tolkningar på det här, men vi tolkade det på det sättet och vi valde ju det namnet utifrån att vi erbjöd kunskap kring det här området.
Ja. Vilka typer av kunder hade man då?
Ja, vi hade alla möjliga kunder, men rätt så mycket men industriföretag, tillverkande företag, ganska stora bolag också där vi gjorde ganska omfattande förändringar. Så att jag kommer inte ihåg, det var så länge sedan nu.
När sa du att du sålde?
2005.
2005, så, då har du hållit på i mer än 10 år.
Ja, 11 år.
Ja, 11 år, Vad hände sen då?
Ja, sen så tog jag det lite lugnt ett tag, i alla fall ett år. Och gjorde lite saker som jag hade längtat efter. Och sen så började jag på Concept Logistics efter det.
JCE-gruppen.
Ja, just det. Precis. Och blev anställd där för att bygga upp logistikkonsultbolaget Concept Logistics Consulting. Så jag var en hel del i Lund då. Och var där i 2 år nästan. Och det var väldigt intressant faktiskt. Och ett väldigt fint bolag är det fortfarande. Absolut.
Då jobbade du med Christer Eriksson.
Ja. Fast han jobbade med, gjorde jag väl inte kanske, men han var ägare.
Han var ägare av bolaget, ja.
Nej, men han har ju lyckats fantastiskt bra.
Han är ju en entreprenör utan like.
Ja, det är han, verkligen.
Det får man ju verkligen säga.
Nej, jag passar nog ihop med entreprenörer, tror jag. Där det händer lite.
Jo, men du har ju själv sett till så att saker har hänt genom åren också. Så Concept Logistics, då var du inne i logistikkonsultbranschen, så du lyckades inte lämna den då?
Nej, det gjorde jag inte.
Och vad gick du sen då?
Jobbade jag några år med att vara egen konsult igen och hyra ut mig. Då var jag bland annat på Hogia efter det. Och jobbade med en annan spännande entreprenör som heter Bertinge Hogsved.
Just det.
Ja, absolut. Och var inne som logistikexpert kan man säga i hans olika bolag. Så det var också en spännande tid, ungefär ett år. Och sen är det lite andra uppdrag vid sidan av dem.
Och nu pratar vi 19...
Ja, vad pratar vi nu? 9, 10, någonting sånt där, va?
20,
10, 28, 9 tror jag.
Ja, just det.
Så då börjar vi komma nästan i nutid.
Ja.
Och sen så kom jag i kontakt med Proxio då, 2009.
Ja.
Och det var efter det. Och där har jag då varit till 2013.
Ja, Proxio då.
Mycket spännande resa.
Mycket spännande resa.
Ja, verkligen. Ja. Och ett bolag då med fina produkter. Framförallt då när jag kom in så var det ju Proxio Optimizer då, som optimerade transportflöden.
Kan vi berätta lite om Proxio var ju ett företag som hade startat innan av Christian Lauritsen.
Japp, och Mattias Bergström.
Christian vet jag, vi träffades på en konferens, hade jobbat med Adlibris.
Ja,
innan.
Just det, precis.
Startat upp det.
Ja.
Och då var Proxio en, vad jag kallar, densitetsoptimerare.
Ja, okej.
På den tiden.
Ja.
Det vill säga se till så att man fyller både vikt och volym. Så att det blir, man kan komma åt och transportera billigare genom att optimera och maximera skrymmevikt och annat.
Precis, det är ganska... Det stämmer.
Men sen träffade jag dig när du var på Proxio. Och då var det lite annat fokus. Då var det kunskap man sålde.
Ja, det var väl både och. Det är ju sådär när man bygger ett programvaruföretag. Alltså, vi hade ju ändå inne starka investerare. Och Volvo och KTH Chalmers Capital var inne och hade investerat pengar. Men det är ändå så att det krävs enormt mycket kapital för att utveckla en produkt. Så är det ju. Och för att egentligen kunna komma vidare och också utveckla produkten tillsammans med kunderna, så hade vi då konsultverksamhet också. Så att den startade väl egentligen när jag kom in, att vi la på konsultverksamheten där. Mm. Och egentligen sålde programvaran med chaufför, som vi kallade det för då. För den var så komplicerad också, så att det tog ganska lång tid att lära sig den. Så då sa vi att då säljer vi den med chaufför istället, som en tjänst. Så där ändrades det egentligen, det fokuset då.
Och den kunskapen ni sålde, det var egentligen samma typ av kunskap som under 4PL-tiden?
Ja.
Hjälp företag att köpa transporter?
Ja, precis.
Och de behöver fortfarande hjälp med detta.
Ja, precis. Det är inte klokt.
Vad är det som är så svårt med det här?
Jag vet inte vad det är som är så svårt med det här faktiskt. Men jag tror... Alltså det är ju så att prylar ser ut på olika sätt och de väger olika och de packas olika och så vidare då. Och det är ändå så att det är ett visst utrymme och en viss vikt som är, det är beroende på det vad det kostar att transportera naturligtvis. Det är ju så det är. Och det är därför det blir svårt. Alltså om alla paket hade varit likadana, alla saker hade sett ut som sockerbitar, det hade inte varit något problem. Tror jag inte. Och sen är det ju med det här med kapaciteten, hur det ser ut kapacitetsmässigt för åkerierna och transportörerna så som spelar in. Så att det är svårt. Det är så det är. Fast borde inte vara det.
Jag vet precis hur svårt det är. Ja. Jag tror att folk som inte har jobbat med att köpa in eller för den delen sälja transporter, de vet inte hur svårt det är.
Nej.
Hur svårt kan det vara att beställa en palltransport från A till B? Ja, beställa en palltransport från A till B, det är väl inga problem.
Nej.
Men låt säga att du har ett antal komplexa flöden både inkommande och utgående till en industri eller ut till alla dina kunder med olika individuella krav. Och transportörerna jobbar inte i alla regioner på samma sätt och där är det krångligt.
Ja, och ta det här med e-handeln till exempel, med inbärning och uppbärning och folk inte hemma. Och det är massa krav, konsumentkrav idag som verkligen ställer höga krav.
För ett par avsnitt sen så intervjuade jag Janne Andersson från Posten.
Ah.
Och eller Postnord heter de nu, och vi pratade just en del om det här med just e-handelbranschen ställer ju krav på logistikföretagen. Det är till och med så att Svensk Digital Handel har formulerat 17 krav som de tycker att här får ni snäppa upp er. Och högst upp bland de 17 kraven ligger bland annat bättre leveransupplevelse, bättre returhantering, helgtjänst. Alltså det här är sånt som transportindustrin inte är van vid. Man vill kunna standardisera, man vill kunna jobba storskaligt och man vill kunna hitta economy of scale för att det är stora investeringar, det är låga vinstmarginaler. Man har inte vare sig tid eller lust att göra för många varianter. Och sen kommer kunder som kräver att jo, men ni ska ha på er våran jacka när ni levererar våra varor. Ja, då går det inte att ta in en underleverantör till åkeriet man normalt anlitar, för de har inte jackorna, till exempel. Så att det kommer att dyka upp många sådana här väldigt, väldigt konstiga kundkrav som transportbranschen tycker. Och det är nog bara att inse att man måste börja anpassa sig här.
Precis, och servicegraden. Jag köper en hel del på nätet faktiskt. Och vissa varor kan jag få hem dagen efter. Till och med. Jag kan ha lagt en beställning klockan 3 och så dagen efter så kommer den hem. Det är ju fantastiskt.
Det är fantastiskt. Det är riktigt fantastiskt.
Och vissa grejer tar en vecka. Böcker fortfarande tycker jag tar för lång tid. Jag har slutat att köpa böcker. Jag kör bara iPaden nu istället.
Ja, men det är också ett sätt att digitalisera en fysisk produkt. Det är ett sätt att slippa transportera.
Ja.
Och att man har inget behov av den fysiska enheten längre. Men ett företag som till exempel Amazon är ju väldigt stora på väg in på svenska marknaden. De har ju väldigt intressanta idéer kring det här med predictive shipping. Att skicka gods innan det har beställts. Baserat på statistiska modeller och allt sånt. Och det är ju en spekulationsstrategi som alla andra. Så att det är inget konstigt med den. Men om man ser... Du har ju sett transportbranschen från många olika håll genom åren här. Är transportindustrin redo att ta sig an kraven på att vara responsiva, flexibla, på tårna och kunna leverera mängder med varianter ute i kapillärnätet?
Ja, men det måste man ju vara faktiskt.
Ja, man måste det. Det vet ju alla. Men är transportindustrin redo för det?
Alltså, det finns ju alla möjligheter idag.
Mm.
Det finns alla system idag man kan använda. Och det har utvecklats enormt mycket de senaste åren skulle jag vilja säga.
Mm.
Så det handlar väl bara om att göra det egentligen. Att uppifrån myllan och så upp och gör och använda de här systemen och göra grejerna. Men det är ju, jag tror att problemet kanske är det här med lönsamheten i branschen. Att det är dyrt att investera i nya system. Och det är kanske där det ligger. Att man kör på så länge det går. Men jag tycker det är synd. Men jag ser ju, jag tycker ändå att man ser exempel som är riktigt bra. Många som står på tårna. Och det kanske kommer att komma upp nya företag som man anammar det här. Och har hög kundservice och ändå låga priser och så vidare. Då. Det är ju så som...
Det är ju den förbannelsen transportindustrin har. Och den återkommer vi till i många av de här samtalen, logistikpodden också. Att stora investeringar.
Absolut.
Och en prispressad marknad. Då, som gör att man tjänar väldigt lite pengar.
Mm. Precis. Och det är ett problem.
Och då har man inte råd att vara ineffektiv.
Nej, precis.
Man har verkligen inte råd. Som vi har nämnt i de tidigare. Att det är under mellandagarna man kör in sin vinst.
Ja.
Som åker i.
Ja.
Och har man inte tillräckligt bra... har man inte tillräckligt mycket koll på sina processer och sina resurser, så kanske det är först på nyårsafton man kör in sin vinst. När det egentligen ska vara kanske 1 november. Man ska börja generera företagets vinst. Det hade ju varit det bästa.
Ja.
Som i retail så är det ju faktiskt så att där är marginalerna ganska höga. Och där kan man... Ja, man har en mycket högre vinstmarginal men också en lägre kapitalomsättningshastighet. Så där tar man större risker när man bygger upp varulager och sånt. Det är där man tar riskerna. Medan i transportbranschen så tar man risker när man investerar i resurser då. Och framtida marknad som man kanske inte känner. Du har suttit på upphandlarsidan mycket här. Vad är det för krav man ställer? Är det så att transportörerna måste vara stora idag för att kunna konkurrera? Man har ju sett en trend, om konsolideringstrend. De blir större och större. Är det för att möta kunderna?
Ja, men det tror jag faktiskt att det är så. Vi har ju sådana krav idag. Och jag tror att man behöver vara stor för att kunna möta de kraven. Men sen så finns det ju alltid utrymme för nischade spelare.
Mm.
Absolut, det finns ju alltid. Och sådana som är extremt duktiga på sitt segment då.
Mm.
Men jag tror, ja, svar på den här frågan är nog ja, att det behöver bli så.
Mm. Nu jobbar du ju inte med transportupphandling.
Nej,
för tillfället.
Inte. Nej.
Så handen på hjärtat. Hur viktig är hållbarhet? Hur viktigt är hållbarhet i
miljö? Jag tycker
när man köper in. Ja. När man köper in. Är det viktigt? Eller är det som alla säger att nu, men när dörrarna är stängda så är det priset som gäller?
Ja, nej, men det är riktigt. Men när man handlar upp så är det jätteviktigt. Och jag tycker med handen på hjärtat att det är väldigt viktigt. Men det är ingen som vill betala för det.
Nej.
Och när det väl gäller så är det precis som du säger. När dörrarna är stängda så det viktigaste är priset. Och tyvärr. Så är det så. Och alla förväntar sig att det ska vara det bästa ändå. Att man ska ha tänkt på
Ja, det blir ett kvalificerande kriterium snarare än ett ordvinnande då. Man brukar skilja på de två typerna.
Tyvärr, skulle jag vilja säga att det är så.
Och hållbarhet är något vi har återkommit till tidigare gånger också här. Och det är ju, vi som forskare, för oss är det ju en icke-fråga.
Mm.
Vi får inte, eller vi publicerar inget där vi inte tar hänsyn till hållbarhet.
Nej.
Det går inte att göra det.
Mm.
Och min känsla är att transportindustrin, och det har ju undersökningar och sånt visat också, att transportindustrin värdesätter inte miljö mer nu än för 10 år sedan. Eller rätt sagt, transportköparna värdesätter inte miljö mer nu än för 10 år sedan. Vi har en transportinköpspanel som har tagits fram på Chalmers IBL där och Handels där. Det är väldigt deprimerande att se.
Tråkigt.
Att priset är fortfarande det som gäller.
Ja. Nej, det är tråkigt att höra. Men tyvärr är det nog så.
Ja. Så att och sen har vi den här debatten om utländska förare och cabotage och allt sånt. Och det också väldigt sällan pratas om att faktiskt att varans värde. Transportkostnadens andel av varans slutgiltiga värde är väldigt, väldigt låg. Så vad bråkar man om?
Det kan
egentligen
man
då. Du kan dubbla transportpriset utan att mjölkens pris går upp särskilt mycket i mataffärerna.
Mm.
Så att, men där krävs nog någon form av revolution, eller jag vet inte, någon form av förändring tror jag, från hur man ser det idag. Och ett systemsynsätt, och man måste nog gå tvärs över organisationsgränser och branschgränser och det man kallar sådana här horisontell kollaboration. Har du hört talas om det greppet?
Ja.
Det är när transportköpare går ihop.
Just det.
Har du jobbat något sånt med det?
Nej, det har jag inte. Jag har hört talas om det, men jag har inte gjort det.
Nej,
det
har, nej. Man har börjat se sånt nu, att olika varuägare går ihop och samordnar sina flöden. Just på grund av att man vill höja effektiviteten på något sätt.
Det är ju fantastiskt bra. Det är jättebra.
Ja, jag tror också det. Och det är ett annat sätt att göra det. Mot den vertikala kollaborationen, då är det ju igen försörjningskedja. Som man samordnar. Man spelar det här ölspelet, har vi. Nu är det inte det ölspelet man spelar när man är tonåring. Utan det är det ölspelet som bygger på att man tittar på en försörjningskedja. Det är ett pedagogiskt spel. Man kan lära ut. Det finns att se på nätet. Där man kan se bullwhip-effekten. Eller pisksnärt-effekten. När små ändringar i retail-ledet leder till stora ändringar tidsförskjutna då i råmaterialledet. På grund av att man inte delar information på ett bra sätt. Enda sättet man delar information är genom att prognostisera framtida beställningar. Istället för att dela produktionsplaner och dela prognoser längre bak i kedjan. Vilket gör att du får de här förstärkningar, svängningseffekter och sånt. Och den vertikala kollaborationen, det handlar ju om att man vill minska det här genom att dela information. Men nu har man alltså börjat, eller vill börja dela horisontell information också. Så att tvärs över en hel bransch. Och det är ju väldigt, det är lite kontroversiellt. Ska ICA och Coop samarbeta om sina flöden, till exempel?
Det hade väl varit fantastiskt.
Det hade varit fantastiskt. På systemnivå, men tittar man på företagsekonomisk nivå. Så kortsiktigt så kanske det inte är lönsamt att göra det.
Precis.
Och det är väl den här konflikten hela tiden då. Det kortsiktiga, hur blir det här året för mig om jag gör detta? Mot det strategiska, men hur ser det ut om 5 år om vi gör det då? Så att, ja, det var lite ett stickspår det här. Men jag är väldigt fascinerad över hur kortsiktiga en del beslut är i transport. När man köper transporter, men också när man säljer transporter idag.
Fast i Norrland till exempel, där har man väl hållit på i väldigt många år och samordna och samverka.
Precis.
För att man var tvungen.
Man är tvungen, faktiskt. För transportkostnaden är en väldigt stor del av varuvärdet där. Volymerna är så pass små så att man måste göra det. Och där bolag som Bussgods till exempel, som transporterar, där bussarna har ett lastutrymme bakom en lift för att kunna transportera gods. Det är en innovation, kan jag tycka. Som kanske inte funkar i högdensitetsområden som Göteborg och Stockholm. Då.
Nej, precis.
Där det är mycket enklare, eller, ja, mycket mer attraktivt för nischade aktörer. Som bara transporterar bud till exempel i en stad. Hur viktig är IT?
Ja, IT är ju kärnan, jag vill säga. Jag tycker IT är väldigt viktigt. När det gäller allting, men absolut inom logistikbranschen.
Du har jobbat på Hugga som säljer IT-system, utvecklar egna. Likaså Proxio som också utvecklar det, men också använder. Hur upplever du transportörernas IT-mognad?
Det är ju väldigt varierande. Vissa ligger ju långt framme och andra ligger inte framme alls. Men jag tror att man har förstått det nu, att IT är ju en väldigt viktig del för att, så att säga, vara med i framtiden. Både med det här med att kunna spåra godset och kunna framförallt förmedla information till kunderna. Och kunna styra. Men jag tror det där är superviktigt alltså. Och det kommer ju nya system hela tiden. Men det som är svårt är ju att hänga med. Okej, vad är det man ska satsa på? Vad är det man inte ska satsa på? Vad är det som ger mervärde och som inte bara kostar pengar utan där man faktiskt får tillbaka?
Ja, och här har man ju sett då en klar och tydlig trend från andra branscher också. Det är ju att molnbaserade system där man abonnerar på sin nytta. Man köper inte systemet, man behöver inte ens en speciell dator eller någon. Du använder en webbläsare och hanterar. Den typen av system verkar ju vara de som vinner mark snabbast nu. Är det dit man är på väg också, man tänker, för de som ska köpa transporter?
Ja, det är bara att se till sig själv. Alltså, man har sin iPad, sin iPhone och sin dator. Vilken är det man använder mest? Ja, telefonen eller iPaden. Ja, det är så.
Jo, så är det.
Och man
så
vill nå allting hela tiden. Alltså, visst är det så. Mm.
Jo, det är väl mitt intryck också att, att vi har väl en... det pågår en väldigt stor utveckling utanför dörrarna för transportföretagen. Mm. Och det är nog dags att öppna dörrarna. Mm. Och släppa in den i huset, känner väl jag. Och det är väl på gång att hända också. Det finns många intressanta små startups. Och på något sätt så tror jag att vi kommer nog att se någon form av revolution som kommer snart. Vi har sett andra branscher har ju fullkomligt omkullkastats eller hotats av aktörer som Uber och Airbnb och andra. Och ja, det kommer nog att hända en del. Mm. Tror jag här också. Så att vi kommer att få en app som hjälper oss att köpa transporter. Mm. Baserat på big data. Mm. Eller på något sätt. Någon lösning som samlar in. Ungefär som vi har en Mr. Jet för att boka flygbiljetter. Så kommer vi naturligtvis att ha en Mr. Pallet för att boka palltransporter. Eller något sånt.
Ska du ta fram den då?
Det, som du sa, det är dyrt att utveckla programvara.
Ja, det är det verkligen.
Och det tar mycket tid och sådär. Men det är en intressant tanke. Mm. Att vi kommer att kunna se innovationer som kommer från folk som inte har någon kunskap om branschen från början. Mm. Och det kanske är bra. Folk som sitter i branschen kanske har för mycket förutfattade meningar. Vi behöver folk som ifrågasätter lite grann. Tror jag. Men som sagt, det var också ett stickspår det där lite grann. Men du har jobbat mycket med IT och sett de här. Du har också sett, när du jobbade på Hoga så såg du utvecklingen i andra. Inte bara inom transport. Ligger transport före eller efter?
Före eller efter vadå?
Andra branscher.
Ja, fy vad svårt. Det är jättesvårt att svara på det. För det är ju, alla branscher är olika. Mm. Alltså så är det ju. Men tyvärr så känns det nog som att transportbranschen ligger lite efter fortfarande. Mm. Det är så. Och jag vet inte varför.
Men jag har många teorier om varför. Men vi kanske inte ska ta upp här. Men transportbranschen är ju ganska så krånglig för att den är decentraliserad och fragmenterad. Och saker som rör på sig, det är data utspritt. Det är väldigt mycket enklare att administrera ett hotell än ett åkeri. Alltså administrationsmässigt, det är det. Mm. Så att det finns nog många förklaringar till det. Varför transportbranschen ser ut som den gör och varför. Men det är nog så att världen runt omkring bryr sig inte så mycket om det.
Nej.
Världen runt omkring skiter ganska duktigt i om transportbranschen har låg IT-mognad eller inte. För världen runt omkring, där ökar den hela tiden. Mm. Mm. Så att, ja, jag tror att vi kommer att se, som sagt, vara ganska stora förändringar så småningom. Och nu har jag pratat mycket om transport, men det finns ju, man pratar om logistik, det finns ju andra dimensioner av detta. Mm. Vi har ju flöden, interna flöden i företag, vi har produktions, alltså, har du jobbat någonting med sådana saker genom
väldigt
åren?
Väldigt lite faktiskt.
Under tiden som konsult, tänkte jag.
Ja, nej, det har mest varit den externa biten.
Flöden, externa flöden.
Ja, precis.
Så att det. Och nu har du, om vi tittar på vad du håller på med nu, så säger du att nu försöker du lämna branschen igen då.
Ja, precis. Ja. Jag gör ett nytt försök.
Du gör ett nytt försök. Och vad gör du nu? Berätta.
Just nu så jag jobbar för ett IT-företag faktiskt som jag har som uppdragsgivare, och under 1,5 års tid så har jag utvecklat en produkt, en fysisk produkt som är i inredningssegmentet. Så att det är inte alls, det har inte alls med transporter att göra. Möjligen att transportera själva produkten. Det kommer det ju behövas.
Vad är detta för produkt?
Det är en fastsättningsprodukt för stearinljus. Så att dels att de ska stå rätt i ljusstaken. Mm. Men faktiskt att man kan sätta det på helt fria ytor på vad man vill. Det vill säga man kan, ordet ljusstake kanske kommer försvinna. Det blir platta ljusstakar istället.
Okej. Okay. Så man kan sätta ett ljus på vad som helst.
I stort sett, ja. Precis. På berg eller på glasskiva eller i vatten till och med. Faktiskt går bra.
Ser man på i vatten också?
Ja. Så att, men den är inte lanserad än, utan den lanseras 1 september i år. Men vi är full färd med att hitta kunder och vi har tagit fram design och skyddat design och, och tagit fram prototyper och så vidare.
Så, att, så det är verkligen... Men logistik kommer ju in här, men det här är ju, det här är ju väsensskilt från logistik så att säga att det, nu handlar det om produktutveckling. Vem ska tillverka? Tillverka verktyg? Patentera kanske också?
Nej, men det är ju jättespännande, men självklart så har ju logistiken spelat stor roll i hur stor får den vara, vad får den väga, vi anpassar till vikten för ett brev till exempel, vi har anpassat måtten för en pall naturligtvis och så vidare då. Så att allting sånt är absolut genomtänkt.
Jag förväntar mig inget mindre när du designar produkten att självklart ska logistiken finnas med där.
Ja, just det, klart.
Ja, men den här kommer då att distribueras via retail?
Ja, det kommer den göra. Och den kommer finnas i dels då i detaljhandeln och dels i inredningssegmentet då, som sagt.
Kommer du att starta e-butik?
Absolut. Det är ju superviktigt. Ja. Jajamensan.
Så det blir en e-handel också?
Det blir e-handel också.
Framöver. Då kommer du att bli transportköpare på riktigt.
Ja.
Har du varit det någon gång?
Nej, jag har aldrig varit egen
transportköpare. Du har aldrig köpt transporter för egen räkning?
Nej, så nu, det blir första gången.
Nu kommer dina kunskaper att sättas på prov då. nu är det dina egna pengar som du ska... Ja, men det här är ju jättespännande.
Ja.
Vad heter produkten?
Fix Candle heter produkten.
Fix Candle.
Ja.
Ja, finns det en länk så kan jag lägga upp den.
Ja,
det finns det.
Ja. Finns det? Yes.
Då lägger vi den i show notes.
Ja,
här också, så kan ni se. Den kommer att lanseras i höst.
Ja, precis.
Lagom till jul.
Lagom till jul, ja, precis.
Naturligtvis. Mm. Om man då ser framtiden här nu. Dels du kommer att lansera din egen produkt och allt sånt här. Men logistikindustrin, vad du än säger så kommer du inte kunna lämna den.
Nej, alltså är det så?
Ja, det tror jag. Och du har varit med och sett en ganska så stor utveckling historiskt då, från då 80-90-talet och fram till idag. Det har ju hänt väldigt, väldigt mycket.
Mm.
På ett sätt har det hänt väldigt mycket. På ett annat sätt har det inte hänt någonting.
Mm.
Alltså fysiska transporter är fortfarande fysiska transporter, men IT-sidan och informationssidan har ju naturligtvis ökat mycket. Om du skulle våga säga lite om framtiden här, vart är vi på väg?
Oj, det är jättesvårt det här.
Ja, jag vet.
Jag kan bara se till den här lilla produkten då, med att vi har tagit fram prototyper som då är 3D-printade i en 3D-printer.
Mm.
Alltså det är ju otroligt häftigt. Nu ser den ju inte riktigt ut så som den kommer se ut sen. Men ändå, det är passformen är perfekt och allting är perfekt. Alltså, och det har ju pratats om det i många år. Men nu är det dessutom billigt att printa ut sånt här. Så att på något sätt så, ja, det kanske kan vara något som 3D, kan förändra.
3D-printing, det har man ju pratat om.
Ja.
Att man kan digitalisera en fysisk sak.
Ja.
Och egentligen... separera materialflödet och informationen om hur produkten ser ut.
Mm, mm.
Och sen gör man den när man behöver den.
Mm.
Den lilla plastbiten eller vad det nu är.
Mm. Fast det kommer ju inte så att säga. Det är svårt att få stor drift på det där.
Det tror jag också. Ja. Det kommer ju inte att ersätta fabrikerna.
Nej.
Men man pratar om till exempel reservdelstillverkning.
Mm, mm.
Att slippa ligga med reservdelslager långt efter att man har slutat tillverka en produkt. Skulle mycket väl kunna vara ett segment.
Nej, men som du säger, jag menar, och transportarbetet ökar ju. Vi kommer handla mycket, mycket mer på nätet. Det kommer bli mycket, mycket mer transporter framöver i hela världen. Så att det,
är det bra?
Det är väl både, ja, vad ska man säga? Miljömässigt så kan det bli katastrof om man inte tittar över så att man får det här på ett bra sätt och kunna samordna och allt vad det nu kan vara. Men vi har ju ett nytt mönster nu, hur vi handlar. Och vi handlar på nätet och vi, ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga om det. Men det är både bra och dåligt skulle jag vilja säga.
Ja, på EU-nivå pratar man ju om att man måste koppla, och det gör man internationellt, man måste koppla bort ökat transportarbete från ökad tillväxt. Alltså de två ska inte behöva... stiga samtidigt utan den här decoupling-problemet då.
Mm, mm.
Och jag ser att det är jättesvårt att göra. om man inte börjar tänka annorlunda.
Mm.
Och tänka mångskaligt och inte bara storskaligt. Du måste kunna hantera individuella flöden och krav. Samtidigt e-handlar vi mer och mer och mer. Här. Så att det här är en ekvation som är väldigt svår att lösa.
Mm, absolut. Men det är spännande, tycker jag.
Jättespännande. Ja. Det kommer ju inte att saknas behov av kompetens inom det här området.
Nej, tvärtom.
Så att ju större och mer komplexa de här systemen är, desto svårare är de att förstå.
Mm.
Så att paradoxen är ju enklare det ser ut att vara för en transportköpande kund. Desto svårare blir det att hantera i andra änden.
Mm.
Och någon måste göra detta.
Mm. Det är riktigt.
Så att, ja, nej, det är en väldigt spännande utveckling och ska som sagt vara följa din produktlansering nu här i höst.
Ja, vad kul!
Ja, så att, du nämnde tidigare att det kanske inte finns något som heter ljusstake i framtiden då.
Nej, just det. Jag kanske kan få bort det här begreppet då.
Ja.
Får se vad det ska heta istället.
Lycka till med det.
Tack så mycket.
Det känns som att det kanske är en liten utmaning och Men ja, väldigt intressant.
Mm.
Lena,
mm.
Tack så mycket för att du tog dig tid. Det var väldigt trevligt att träffa dig.
Mm.
Lycka till.
Tack så mycket.
Hej.
Hej.
Logistikpodden.